Alltså det är helt sjukt. Min son blev tunnlad idag på matchen. Okay. Och jag känner bara så här, fan nu, han får fan ingen mat ikväll. På riktigt. Det är ingen middag. Alltså en tunnel, ja, det är ingen middag.
Så här. Ja, nej. Men alltså, grejen är, jag tycker att det är bra det. Jag tycker att det är bra det, men jag tycker också att du kan ta i ännu hårdare. Min son lirar ju också. Han tunnlade inte någon. Och det räcker för mig, så du ska klara det. Du ska klara av att tunnla någon annars. Alltså gör han inte det i en match så får han ingen mat heller. Alltså jag sätter ner foten.
Jag förstår. Ja, jag skulle nästan kunna vara ännu hårdare. För jag känner att alltså, när man, det händer ju ibland att, ja, men, att han kommer fri liksom. Och då skjuter han i stolpen. Så där, jag har sagt det att nu, träffar du stolpen eller ribban någon gång. Och den inte går i mål efteråt. Ingen middag. Jag är stenhård så.
Ja, alltså det är rimligt. Men jag tycker faktiskt att du kan ta ännu hårdare. Jag har ju den regeln att om min son gör mål och det inte är på liksom volley, så att det blir lite utmaning, då är det liksom så här, alltså en vanlig bara rulla in bollen när du kommer fri. Glöm det. Inget check. Du får ingen middag. Punkt. Så är det.
Ja. Nej, det är bra. Det är bra, man ska vara hård. Alltså, man måste vara hård. Vad tycker du, Olle?
Hej och välkomna till Sportexpressens podcast om Premier League med mig, Petter Landén, dig, Pontus Venemo.
Ja, och det är, det är inget mer än så.
Nej, jag skulle ju säga att även Ole Gunnar Solskjaer där var med på ett hörn ju. Och hans son, Bernt Gunnar Solskjaer kanske. Vi gissar att han också har Gunnar som ett annat namn.
Gunnar är ju förnamn, inte efternamn.
Ja. Nej, men att han heter Gunnar Solskjær eller Bernt Gunnar Solskjær eller någonting. Att det är som en variant på det här isländska namntraditionen. Att man blir en Gunnarsson eller Gunnars dotter. Fast i Norge så tar du bara din pappas andra delen av hans dubbelnamn. Får du ju du per automatik.
Mm. Jag tänker att det är en titel. Att han är en Gunnar. Och det är liksom...
Ja, okej. Okay. Och man har den i mitten så att säga. Ja. Så att du har ditt förnamn, din titel och ditt efternamn. Ja, okej. Okay. Han är en Gunnar. Ja, det funkar också. Den allsvenska säsongen är igång och det betyder att Therese Strömberg helt plötsligt inte tycker att vi är lika coola som vi är vintertid.
Ja, det är jättekonstigt. För det känns som att det borde vara tvärtom. Alltså...
Ja.
Jag kommer att ha den inställningen att det är vi som nobbar henne nu.
Ja, men jag vet inte om vi ens behöver ha den inställningen. För att alltså, när hon ska gå runt, sitta i SVT och prata om matcher som Örebro, IFK Göteborg 0-0, Mjällby, Varberg 0-0 och Halmstad, Häcken 1-0, så kan ju vi gå rakt på sak och prata om Manchester United 2, Tottenham Hotspur 1.
Det blev 3-1, men ändå, jag försöker min poäng.
Ja, men alltså, det är liksom, ärligt talat, efter 2-1 stängde jag av. Jag hade inte ens kollat att det blev 3-1. Välkommen till den mest välinformerade engelska fotbollspodden i Sverige. United tog 3 poäng från att ha legat under, i alla fall. Det är inte så konstigt, för att det har de gjort många, många, många gånger den här säsongen. Detta ska jag faktiskt dubbelkolla så att jag får rätt. Men jag är ganska säker på att United har tagit alltså 28 poäng från underläge. Ja, 28 poäng from losing positions. De har legat under 13 gånger och vunnit 8 av dem. Eller 14 gånger och vunnit 19 av de matcherna. Eller 9 av de matcherna nu med den här matchen. Tottenham å andra sidan har lett och tappat 18 poäng från leading positions. Vad säger det här där, Pontus?
Det är en alltså från Spurs, för Spurs sida så är det är ju en enorm mental, alltså jag säger någonting väldigt mycket om det mentala, alltså att vetskapen om att men vi kommer tappa det här, eller alltså den mentala biten väger nog in otroligt mycket. Och samma för United fast åt andra hållet, att de har kommit in i den där känslan när det gör ingenting om vi släpper in mål, för vi kommer göra fler. Lite som Liverpool hade förra säsongen. Att spela som ingen roll, att man låg under med 1-0 mot Aston Villa i 80. Man visste ändå det, men vi kommer kunna... Vi gör våra mål. Och det är ju en otrolig styrka att ha i ett lag, såklart.
Ja, men långsiktigt, om man vänder på det då, är det inte en fruktansvärt svaghet att hamna i underläge så många gånger som Manchester United, att du måste kravla dig tillbaka? Alltså, även om de har lyckats vinna 9 av de 14 gånger de hamnat i underläge, vilket är jättestarkt, så är det ändå av, vad blir det nu, 31 matcher den här säsongen har de hamnat i underläge nästan hälften.
Jo, nej men nej, verkligen. Det är ju en, absolut en nackdel och en svaghet, och jag tror att det gör ju den typen, det gör det ju lite skört, för om självförtroendet börjar vackla lite, då finns ju risk att du hamnar i en dipp istället. Att det inte är så att ja men att du blir bara, ja men blir en maskin som vinner och vinner och vinner, för att du vet att du inte kommer förlora, men så börjar du förlora och då räcker det inte, för då är du inte tillräckligt bra hela matcherna, typ som City som verkligen är bra 90 minuter ofta. Alltså de har väldigt sällan svackor, medan där, ja men Liverpool förra säsongen och United den här säsongen då har, kan man gå en halvlek och alltså ganska dåliga. Inte skapa några lägen, släppa in enkla mål och sen få kämpa sig tillbaka och sen vända matchen. Och då det tror jag att det är vanskligare än att en tar som City som alltid är bra. Och även om de ligger under så då vänder de, men då vänder de för att de är bra, inte för att de har ett momentum i det mentala.
Det ska dock sägas att det absolut säkraste sättet att slå City den här säsongen är att ta ledningen mot dem som Leeds gjorde. Även om Leeds spelar med en man mindre, så City har alltså tagit 2 poäng från losing positions den här säsongen.
Men hur många gånger har de hamnat i losing positions då?
Väldigt få. Ja. Det är ju när de torskar, som mot typ Leicester och United. Liksom. Men tar de ledningen så är de å andra sidan typ helt omöjliga att slå. Så att det är ju det. Man kan ju också som du, alltså som Tottenham, att ha lätt och tappat 18 poäng från att ha ledigt. Liksom, jag tyckte det kändes liksom till andra halvlek av den här matchen att, alltså, Mourinho går ju bara ut för att försöka liksom döda det, men han har inte ett lag som är kapabelt att göra det.
Verkligen.
Liksom det står bara, de står liksom bara i boxen och väntar på att det liksom oundvikliga ska hända, att de skiter ner sig igen liksom.
Ja, det är som alla andra lagen också vet det, att det är så bara lads, it's Tottenham. Så därför det. Ja. Och det bara ligger under med 1-0 i paus, lads, it's Tottenham. Det är ju inte, det är inte en bra, det är inte bra, inte bra att vara i den fasen. Och det positiva är att de kan fortfarande göra mål. Det är inte så här, de spelar inte uselt hela tiden. Alltså de kan ju göra mål, vilket ju är positivt. Det hade varit värre om de hade hamnat i en så här svacka där de inte kunde, där ingenting funkade. Så det finns ju någonting att vända. Men å andra sidan så är det kanske för att de har seriens typ 2 bästa offensiva spelare. Så
är det verkligen de 2 bästa offensiva spelarna?
Nej, men 2 av de bästa. Harry Kane och Son är ju ändå 2 av dem. Harry Kane kanske den bästa, Son, ja men åtminstone topp 10 offensivspelare. Så det är inte så konstigt att man gör mål, men ja, det är såklart fruktansvärt negativt att man har den där 18 tappade poäng, vilket är helt brutalt mycket. Alltså det är så fruktansvärt många poäng som man tappat från ledning.
Alltså det har ju bara liksom på kort tid så de hade ju en lite bättre vända. Då stod Burnley med 4-0, Fulham med 1-0, Crystal Palace med 4-1. Och man sa, okej, nu har de fått lite vinst under bältet. Helt plötsligt låg de före Liverpool i tabellen. Och man bara, va? Hur gick detta till? Även om Liverpool haft en dålig säsong liksom. Sen kommer, leder mot Arsenal, tappar. Vinner förvisso mot Villa från ingenstans. Men leder med 2-1 mot Newcastle, tappar. Och så leder nu och tappar. 7 i tabellen. Everton som är 2 poäng bakom har alltså 2 matcher mindre spelade än vad Spurs har. Inte för att Everton har varit någon slags segergaranti den här säsongen, men alltså 7 matcher kvar, de är 4 poäng före Arsenal, men kommer det sluta så? Var någonstans landar detta Tottenham, tror vi?
Nej, svårt att säga, men där någonstans är väl rimligt, 7 kanske.
Så ja, just nu de möter ju till och med Everton i nästa serie.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men typ Aston Villa och Leicester, West Ham, lagen som de egentligen ska hamna före liksom. Det är ju lag som sett mycket mer stabila ut än under den säsongen. Så jag ser inte varför, jag ser inte att de skulle, någon av de lagen ska liksom tappa allting. Det är kanske att Spurs kommer före Villa. Men det är kanske. Och det är det med Leicester och West Ham, absolut inte. Liverpool, ja kanske om Liverpool fortsätter vara dåliga, men nu hoppas jag att det vänder liksom. Efter en seger på den här filmen. Mm. Woohoo! Så det, nej jag vet inte. Jag tror att alltså, 7-8, det är väl rimligt för dem. Och det är ju Mourinhos fel, 100%.
Mm.
Så är det.
Ja, tveklöst så. Var förresten 2-1-seger mot Villa nu i veckan för Liverpool första gången under 2021 de gjorde två mål på Anfield, va?
Ja, men det var nog. Det var det nog.
Jo. De har vunnit alltså med 2-0 och så i Champions League, men då har det varit på Puskas.
Ja, exakt.
Senast jag kan säga två hemmamål var faktiskt mot just Lads It Spes den 16 december när Firmino knoppade in 2-1 på det måste ju varit hans första mål på Anfield sen typ Eldkvarn brann.
Ungefär något sånt. Nu gjorde han ju ett till här. Det gills inte. Så det gills inte.
Nej, tack och lov för vad som kan faktiskt ta bort den typen av otyg från sporten.
Ja, man blir ju så där fusket. Usch, bort. Vi.
Vi ska inte fastna i Liverpool-villan nu. Vi kan komma tillbaka till det. Vi ska ändå fastna i det som vi i latcha kring i intro. Den här omdiskuterade situationen på tal om bortdömda mål som leder till att Cavanis 1-0 döms bort och Spurs kan göra 1-0 så att United sen kan hämta upp det och Spurs tappar det så att liksom dramaturgin funkar. Så att inte United tar ledningen, för att det skulle bara vara konstigt. Är det som Cavani gör 1-0, men i uppbyggnaden så upptäcker VAR att McTominay har tryckt handen i ansiktet på Son och det döms bort. Först och främst, Pontus, tyckte du att det var rimligt att det döms bort?
Jag tycker sällan att den typen av förseelser ska rendera frispark, för jag tycker att det är liksom han har ju, i ärlighetens namn så har han inte handen jättehögt upp.
Nej.
Det är ju liksom
alltså jag har lite svårt att avgöra, för jag kan tycka så här. Jag tycker det är klantigt av McTominay.
Ja.
Att inte ha bättre koll på sina armar, men jag tycker också att Son är en jävla fjant alltså.
Ja, verkligen. Jag tycker att man när du spelar fotboll så du kan inte använda armarna liksom. Det är en sak om man knuffar någon eller drar i någon eller vad som helst, men att försöka behålla någon bakom sig för att de drar i ens arm, det tycker jag man får göra. Jag tycker nog att alltså, regelmässigt så är det väl säkert, ska det vara rätt, man får inte använda armarna till att göra någonting. Men rent personligt så tycker jag att då borde det inte ha varit någon frispark, utan Son är ju den som är, ja men, han som inte ska ha någon middag i det här fallet, om man säger så.
Nej, för det är det vi ska komma in till. Ole Gunnar Solskjaer säger alltså i sin postgame-intervju att om hans son hade behövt 10 mates, det är så kul att han snurrar in sig på så här mycket mates han har omkring sig. If he went down, he plays with his mates and he goes down and needs 10 mates to get back up, he's not getting any dinner. Och det, jag tyckte det är konstigt av Solskjaer överhuvudtaget och sin son och alla hans mates i detta. Men Jose Mourinho tar ju sällan liksom och struntar i smashläge om man får rätt. Så här säger Mourinho efteråt.
I just want to say Sonny is very lucky that his father is a better person than Ole. Because I think a father, I am a father, I think a father you have always to feed your kids, doesn't matter what they do. If you have to steal to feed your kids, you steal. I'm very, very disappointed. And because with me, like we say in Portugal, bread is bread and cheese is cheese, I told already Ole what I think about his comments. And I have to tell you, that I'm very, very disappointed that in 5, 6, 7 questions you ignore the dimension of that comment.
Håller du med Pontus om att Ole Gunnar Solskjær verkar vara en riktigt pissig pappa?
Men håller framförallt med om att bröd är bröd och ost är ost, va?
Ja. Ja, det kalla en spade för en spade. Ole Gunnar Solskjær, en usel jävla pappa. Som, ja, varför skulle han inte mata sitt barn? Jag tycker att det konstiga är att Mourinho, jag tror det var du som skrev det i vår grupp, att Mourinho är galningen men framstår ändå som den intelligenta av dem. Ja, fan, ja. Är det möjligt?
Ja, verkligen. Men dels tycker jag att det är så fruktansvärt töntigt och alltså så jävla så dinosaurie Premier League gubbigt av Solskjær att liksom dra in sin son att om man får ont så då får han ingen middag. Grabben ska ju vara hård, tuff. Åh! Fast det är så konstigt när det kommer från Solskjær som är liksom den största mesen man någonsin har sett. Och det, jag tycker att alltså, det blir lite så här incel-aktigt att man liksom så här, att han har hela sitt liv känt sig så alltså så lite mesig att han måste utåtagera på sociala medier mot de som inte är traditionella män typ.
Men det är konstigt, vi fick ju lära oss det förra podden vi spelade in att han ställde in en scoutingresa på grund av mohikan frisyr och sånt där. Jag tror det är som att man har börjat lära sig att Ole Gunnar Solskjær är en jävligt så konservativ person. Håller på liksom, alltså när vi pratar om så här att han minns tillbaka till Sir Alex Ferguson-tiden, då menar ju han liksom gamla tiders ideal. Inte så mycket att det faktiskt var liksom när United var bra, utan bara liksom att det var som the good old days. Vi har bara feltolkat vad Solskjær har pratat om hela tiden.
Ja, nej men man tänker inte det om honom när man ser honom eller hör honom prata om andra saker, men när du har insett någonstans att han tycker ju verkligen att det är fel att damer spelar fotboll. Det...
Ja, gud ja. Det känner han med hela sin person. Innan vi lämnar matchen därhän så ska vi... Det var en bild som blev ganska viral på Twitter efteråt där Mourinho ser ut som att han vill dö och Solskjær är jätteglad och kramar om Luke Shaw som står mellan dem. Och Luke Shaw, som ni alla minns, var ju personen Mourinho älskade att hata på under sin tid som tränare. Och ESPN har tagit ut ett klipp från när Mourinho ifrågasätter Luke Shaws attityd, och det låter så här.
Because I cannot compare him with Ashley Young, with Damian, with Blind. I cannot compare the way he trains, the way he commits, the focus, the ambition. I cannot compare. Is a long way behind.
Ja, går alltså enligt Jose Mourinho inte att jämföra med Ashley Young, Matteo Darmian och Daley Blind. Otroligt hur Luke Shaw lyckats komma tillbaka som människa överhuvudtaget från Mourinho-tiden.
Ja, det är helt sjukt.
Hur tror du att han kände efter matchen igår, Pontus?
Ja, men alltså, så det är ju... Alltså jag kan verkligen inte tänka mig en skönare känsla.
Alltså det var så... Eller tråla till Mourinho, nej.
Ja, men det var så fruktansvärt. Och han är ju just nu otrolig, Luxo. Han har ju den där framspelningen till Fernandes som spelar ner den till Pogba när Pogba försöker klacka liksom. Den yttersidan är ju otrolig. Så det är otroligt vilken spelare han har blivit. Och det måste vara så fruktansvärt skönt att få tvåla dit Mourinho. Alltså jag kan känna den värmen i kroppen och man bara fuck you. Alltså det är så bara alltså man vill bara fan, jag känner det bubblar lite i mig också. Kul för grabben.
Ja, verkligen. Vi ska stänga den här diskussionen med att egentligen gå vidare in i en annan diskussion, för att en av dem som ser ut att kunna liksom så här, rädda Mourinhos jobb just nu, som kan vara liksom nästa spelare han förstör så att säga, eller att han förstör för Tottenham i alla fall, med den här spelaren, är då Harry Kane. För att The Athletic gick ut i veckan med att Harry Kane, 28 år i sommar, funderar allvarligt på att lämna Tottenham. Han känner inte att klubben har ambitionerna att vinna, eller kunskapen, eller vad ska man säga, färdigheterna, spelarmaterialet, whatever, att vinna de stora titlarna. Han känner väl att han vill ha chansen att göra det. Har 3 år kvar på sitt kontrakt, tror jag, i sommar. Sitt 6-årskontrakt han ska på 2018. Men enligt The Athletic så skulle hans prislapp ligga någonstans på 120 miljoner pund, vilket vi får säga ligger runt 1,3 miljarder. Däromkring. Om vi ska försöka strukturera upp det. Om Harry Kane skulle lämna Tottenham, vad skulle det göra med Spurs?
Illa. Det skulle ju vara... alltså man skulle inte bara plocka den bästa spelaren de någonsin har haft ur klubben. Man skulle också plocka ur lite deras hjärta och själ. Och det är ju... Ja, men det är ju som om Gerard hade gått till Chelsea där 2004. När Mourinho tar över. Och det är ju exakt den delen.
Det liksom. Var väl typ lite nära, var det inte det?
Ja, han satt ju med ett kontrakt i handen, pappret skulle skriva på när han ångrade sig. Så han hade ju så här, så allting var ju klart, han skulle bara skriva på. Och så ångrade han sig i sista sekund. Så det är ju den, alltså det är ju verkligen en... det skulle vara ett sånt otroligt statement av någon annan klubb att plocka Kane. Och det skulle vara så fruktansvärt förödande för självbilden hos supportrarna, i klubben överlag. Vart står man liksom när den här spelaren som är född här, han har liksom, han är klubben lika mycket som klubben är klubben nästan. Och han ändå känner att, nej men jag vill inte vara kvar. Så det skulle vara jätteförödande. Och svårt, men man måste ju förstå honom också på ett sätt. Och på ett annat sätt kanske inte, jag vet inte. Jag hade varit Spurs-support och hade blivit fruktansvärt ledsen. Men å andra sidan så här, okay, men jag fattar att klubben inte riktigt har levt upp till de förväntningar du har på klubben efter hur bra ni har varit, och att föreningen inte har förvaltat den möjligheten som man hade liksom, därefter CL-finalen.
Det är svårt. Men det är ett par saker, för jag tänker som du också, att så här, alltså att Harry Kane skulle lämna Tottenham skulle förgöra klubben. För att även om de skulle få in 1,5 miljard kronor, vem vill gå till Spurs utan Harry Kane i nuläget? Och skulle Son vilja stanna kvar och säga, ja men vem ska jag spela med? Den här Carlos Vinicius och Lucas Moura och kanske Tanguy Ndombele om han är på humör liksom. Det skulle liksom definitivt förvandla Spurs till i bästa fall liksom ett Europa League-kämpande lag. För att jag har svårt att se vem de ska återinvestera de pengarna i. För att prime quality kostar så fruktansvärt mycket. Och Harry Kane får väl hålla som topp 3 nior i världen utan tvekan.
Absolut. Ja, nej men det skulle vara förödande. Jag tror det är så svårt att se. Det skulle krävas lång tid liksom att bygga upp det där igen, tror jag. För nu är man ju också på väg ur ett generationsskifte lite grann. Där de bästa spelarna har liksom haft sina bästa. Juris är på väg ner. Alderweireld på väg ner. Vertonghen är borta. Och så du har ju liksom en, du är ju lite inne i ett generationsskifte redan. Och bra med Kane dessutom. Ja, är svårt. Det vore förödande. Definitivt
förödande. Men samtidigt, det är så många tankar tycker jag att ha i huvudet. För att det är så här, jag håller också med så här. Ja men han kritade på det här 6-årskontraktet år 2018. Och det var väl, det måste ha varit den säsongen mitt i CL-finalen med Pochettino, eller hur?
18-19.
Ja, det blir det ju. City vinner ligan och Liverpool tar Champions League-titeln över Spurs. Men liksom, och där kan man säga så här, ja men du är professionell, du visste vad du gjorde när du skrev under för 6 år och blev liksom klubbens bäst betalda och bla 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 bla. Samtidigt så, det går ju bara 1,5 år typ efter att han har skrivit på det kontraktet att Pochettino får kicken, Mourinho kommer in, sakta nöter ner. Alltså det är verkligen ett helt annat läge för Harry Kane idag, eller den här sommaren när han skrev på. Och det, jag har så svårt att avgöra för om jag tycker så här, nej men liksom kommer Real Madrid, så en del av mig känner så här, ja men har inte Spurs nästan som en slags moralisk skyldighet gentemot sin största att släppa honom? Och skulle man klara av att liksom en av klubbens största skulle nästan, du vet, så här, bråka eller sträcka sig bort för att få lov att spela för. Ja, men för att jag utesluter helt att han spelar för en annan engelsk klubb. Jag kan inte tänka mig, alltså jag tror hellre Danny Levy sätter honom på, eller Levi. Vi får ofta skit för vi uttalar, jag vet inte om man uttalar hans namn. Danne, vi kallar honom Danne. Danne.
Jag har kollat upp det här. Jag har liksom, jag har gjort det. Jag har gått ner, gått Levy. I botten. Levy.
Levy. Så inte som Levi's jeans. Nej. Utan Levy. Bye bye Miss American Pie, drove my Chevy to the levee, but the levee was dry.
Exakt så. Ja.
Bra. Mr American Pie då. Jag kan inte tänka mig att han säljer till en annan engelsk klubb. Alltså även om City hostar upp 2 miljarder. Jag tror inte han gör det. Jag tror inte han skulle klara av det.
Det säger väl Athletic också. Att United och City vill ju ha honom. Ser honom som andra alternativet bakom Haaland.
Ja, men givet.
Alltså, och att Liverpool någonstans. Ska också alltså, vara där och intressera
det. Både United och... Alltså, jag tror att City med Harry Kane hade varit så inåt helvete bra. Man hade bra. Alltså, vad Harry Kane hade mått bra av att spela under Pep, det tror jag.
Men det känns ju... Men då skrev också att Danny Levy absolut inte tänker sälja honom. Så.
Nej.
Till en engelsk klubb. Men så, jag tänker så Juventus, ja, det var inte helt otänkbart.
Ja, alltså det är väl om de skeppar Ronaldo. Jag säger Bayern om Lewandowski går då.
Ja, verkligen. Like for like.
Ja, faktiskt. Å andra sidan, vem ska plocka Leva då? Ja. Det är också oklart. Men det är ju lite så här frågan, och det är det vi kommer in till. För vi kommer ju inte få något svar på Hurricane förrän i sommar. Men alltså... Tottenham kan ju vinna Carabao Cup. Jag tycker inte att det räknas som en större titel. Och de står ju liksom lite inför en öde sommar. För når de inte Champions League-spel så kommer det bli tufft för dem att investera framåt. Gareth Bale återvänder till Real Madrid som har planen hela tiden. De står där med Harry Kane och Son såklart. Ett liksom vars ett år äldre och en fantastisk säsong i ryggen. Men vad ska backa upp det? Vad talar för att Tottenham ska liksom... kunna utmana på allvar kommande år eller nästa år. Samtidigt som Harry Kanes liksom otrolig, alltså sista egentligen, vad ska man säga, 4 guldår på karriären tickar bort. Någonting kommer ju hända i sommar. Och det, vi kommer närmare och närmare att vår spaning om att Mourinho lämnar det som ett brinnande skepp går mot sin sanning.
Verkligen. Gud, tänk om hans legacy är att han tvingade bort Kane. Otroligt.
Alltså, vilken jävla avskedsföreställningen då från den engelska toppfotbollen. Så tar han typ så här Katars landslag eller någonting lagom till fotbolls-VM sen.
Ja, men sen på sista presskonferensen så tar han av sig tröjan, så har han Chelsea-tröja på sig och säger: jag gjorde det här för dig, Abramovich. This was for you, Roman. Kisser Chelsea-klubbmärket.
Ja, alltså å andra sidan, just det, Harry Kane, PSG också, om de säljer Mbappé och så Pochettino i PSG. Det känns ju inte omöjligt faktiskt. Men det vi ska prata om, för att Harry Kane kan ju vara då liksom första egentligen, vad ska man säga, dominobrickan eller pusselbiten i en sommar som jag tror kommer att handla väldigt mycket om anfallsjakt. För Harry Kane är den enda liksom, egentligen kanske tillsammans med, nu är det ju frågan hur du definierar anfallare och ytterforwards och så vidare. Men tillsammans med Mohamed Salah, den enda som känns liksom helt given som så här stjärnanfallare framåt i toppklubbarna. För att Chelsea roterar runt helt galet och där finns ju ingen tydlig nia eller ens liksom givet vem som ska vara ute och forward i Tuchels Chelsea, tycker jag i alla fall. Arsenal, visst, Aubameyang, men det är ju alltid lite kaos kring honom och Lacazette, ja, eller?
Målgaranti.
I City så sjunger Aguero på, ja, just det. I City sjunger Aguero på sin svanesång och Gabriel Jesus ser väl mindre och mindre ut som den där nian. Både Chelsea och City ryktas ju rycka i Haaland. I Liverpool så har vi en grymt underpresterande Sadio Mané. Och Firmino som inte riktigt nått gamla höjder kanske. Det känns som att alla har lite jobb. Och United, herregud. Martial, piss och sämst. Cavani på väg bort. Rashford inte nia. Alla storklubbar i England känns det som att de sliter med den här frågan egentligen. Och jag tror att den kommer att bli väldigt avgörande i sommar. Alltså det kommer ju läggas liksom rekordpengar. Är jag ganska övertygad om. Vi kan väl börja i Liverpool som vi nämnde där först. Mohamed Salah återigen gör en jävla supersäsong. Alltså 19 baljor nu och det kommer att bli fler. Egentligen aldrig dålig.
Nej, men han är ju men en av de bästa spelarna Liverpool någonsin haft. Har alltid varit bättre än Mané egentligen, även om Mané kanske ser lite bättre ut ibland. Men Salah är ju så jävla avgörande på alla sätt och vis. Men han kommer ju stanna, förutsätter jag. Däremot så ser jag inte att det är omöjligt att han försöker casha in på Mané, kanske. Firmino kanske också säljs, jag vet inte.
Men vem ska betala för Mané när han har gjort typ så 5 mål? Alltså?
Ja, nej, men man kanske ser det som att han behöver ha en ny utmaning. Att det är det de betalar för.
Oh.
Men det, ja, han är inte värd lika mycket som förra sommaren. Men de kommer få pengar tillbaka av det de betalade för honom i alla fall. Vilket man får, får se som som positivt, en plusaffär. Och sen så har ju The Athletic och så har ju skrivit att Liverpool kommer att försöka göra en profilstark värvning. Det finns kapital till att göra profilstarka värvningar i sommar. Man kommer gå för en mittback, man kommer gå för en offensiv spelare. Och om Wijnaldum försvinner kommer man gå för en mittfältare. Så det finns ju, de kommer ju, sen är frågan vad de ute efter. Jag kan tänka mig att man snarare ute efter kanske en Jadon Sancho snarare än en Kane typ. Men jag tänker att man ser frågan, kanske
är liksom Jota svaret centralt liksom. För ja, Salah måste man ju tänka utgå från höger på något sätt fortfarande. Klopp kommer väl inte ändra spelstil riktigt, va?
Nej, absolut inte. Jag tror att man ser Salah som målskytten liksom. Firmino som den som styr pressen. Och där behöver man hitta en bra lösning, så i alla fall om han ska försvinna. För Jota är mycket mer lik Mané i sin spelstil på det sättet. Han rör sig i samma ytor som Mané. Och sen är han ju som Salah i att vara, alltså att han går ju för målet. Det gör ju inte Mané. Mané går ju för att göra sin gubbe typ, eller driva bollen framåt. Men Salah, han försöker göra den avgörande delen hela tiden, precis som Jota. Så jag vet inte, det är svårt. Jag tror, känslan är inte att Liverpool kommer gå efter en klassisk, traditionell nia direkt.
Nej. Är det någonting de skulle behöva, tror du?
Jag vet inte. Alltså, så länge Salah gör... Om han kan göra 30 mål en säsong, då behövs det ingen nia. Men däremot, så, alltså, han är ju den som är mest offensiv av spelarna. Firmino är ju mer en tia än om han är en nia.
Men är Sancho rätt profil då egentligen? Alltså, jag vet inte, det snackas mycket om alltså det snackas ganska länge om Mbappé, för att Mbappé verkar gilla Liverpool, eller gilla Klopp.
Ja, det vore ju såklart drömmen, men det känns ju också omöjligt.
Ja, det tycker jag med. Där kanske det är först och främst se till att klara Champions League innan man som Liverpool kan drömma. Men det blir väl något sånt här jävla FSG superköp. Ni hittar någon i DC United som kommer in och gör så 27 mål. Vi andra har klubbar som lägger ett litet land i Afrikas BNP på en överskattad vänsterback. Och så, ja. Men vi kan väl gå vidare till City av just den anledningen. City har ju, i alla fall City-fansen har ju tidigare gjort en ganska stor affär av det här att vi har så lågt rekordköp sett till många andra klubbar, för att vi har då som betalat som mest 65-ish miljoner pund. Sen ska det ju då sägas att jag försöker ju verkligen säga detta på ett rimligt sätt, för att det är ju City betalar högst lön i Premier Leagues historia. Det är liksom inte någon slags historia om att vi bara är det mest, alltså det är inte FSG-modellen riktigt. Men jag tror att klubben är superjävla redo att spräcka alla tidigare noteringar för Haaland den här sommaren. Åldern är rätt, profilen är rätt, namnet är rätt, det finns bilder på honom i City-tröja. Det behövs en långsiktig ersättare till Agüero. Jag tror klubben kommer göra allt. Och de enda jag ser som egentligen rimliga utmanare där är Real Madrid.
Ja, nej men det är... han skulle ju tyvärr göra City helt oslagbart, tror jag. För han är så bra på att hela tiden vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och det är väl... och liksom, det är ju det City gör mål på, att de skapar bra lägen. Sen har jag haft... det sjuka är att så här, men jag har haft spelare som... ja, men de får 4 expected goals per match och gör 1. Det är liksom här, det är bara peta in bollen. Bara, nej, men vi skjuter i stolpen eller över eller utanför. Eller det snubblar eller klackar den en gång till. Haaland kommer inte göra det, han kommer sätta den varenda gång. Det är liksom, tyvärr så tror jag att han kommer att göra... det skulle vara fruktansvärt för resten av världen.
Ja, sen är det ju då frågan om... City kan komma överens med Mino, och det snackas ju om att pappa Haaland och Mino vill att Erling ska ha liksom löner upp mot typ vad David de Gea tjänar United nu, vilket är, vad är det, 375 000 pund i veckan.
Ja, det skrev ju The Athletic att De Bruyne hamnar på den nivån också. Så de kanske liksom med bana väg, de ska säga, för att Haaland ska kunna att ligga på samma nivå. Alltså de måste ju trycka upp De Bruyne. För De Bruyne måste ju vara den som känner mest att han är bäst. Och nu har de ändå gett lite möjlighet att ge någon annan bra kontrakt också. Kanske.
Ja. Ja, det är väl den oron man kan se på förhand, är att om Haaland skulle komma in och ta den lönen direkt, att det skulle rubba någon slags balans annars. Även om Kevin De Bruyne tjänar mest liksom, eller delat mest, så är det ju ändå liksom De Bruyne, etablerad del av klubben, har varit där i många år, kapitänsmaterial, allting liksom. Haaland, en snorvalp från oljerikt land i norra Europa. Men vi får säga, där bakom snackas det om Lukaku, Danny Ings, André Silva. Vi får se. Jag är ganska övertygad om att Haaland är första alternativet, och jag är Anna skulle vara Lukaku. Lukaku tror jag inte skulle göra bort sig ett pepplag faktiskt. Men det kommer vara Alin Haaland från City den här sommaren, och det är ju också en sån grej som skulle kunna starta den stora dominoeffekten faktiskt. För Chelsea ska också ha honom, och hur fan ska de tänka, Pontus?
Oj, jag vet faktiskt inte. Svårt. Alltså jag vet inte om jag tycker att de borde satsa någonting. De har ju liksom... jag tycker att de borde liksom ge den offensiven de har en chans. De har ju några av de mest talangfulla spelarna i hela ligan offensivt. Där liksom, kommer man någonsin lyckas om man hela tiden ska liksom leta nytt? Jag vet inte. Det kanske det är för sig det som har Chelseas vinnande modell liksom. Men jag tycker att man har Werner.
De har gjort det i 20 år.
Men de har Werner, Havertz, Pulisic, Ziyech, Mount, Tammy Abraham, som är ändå att säga duktig på att göra mål liksom. Det är ändå offensivt, så är det ett kapabelt lag. De borde satsa krutet på att hitta en bra målvakt och en bra defensiv grund liksom, med bättre mittbackar. Typ.
Jag vet, men Chelsea opererar ju liksom inte så, tycker man. Eller det känns aldrig så i alla fall. Och liksom så här, tänk så investerar de inte, och så får de en pissig start på nästa säsong. Det går liksom knackigt i 10 matcher. Då kommer det ju rulla huvuden så det sjunger om.
Ja, det kommer det. Jag vet inte. Men vad ska de köpa? Alltså, ska de ta in en centerforward? Alltså, Tammy Abraham är ju bra som nia. Det är inte en... han gör ju mål. Spel, om han får en om han startar en 38 matcher, då kommer han ju göra 20 mål. Oavsett vilken klubb han spelar i Premier League.
Tammy Abraham?
Ja.
38 matcher, alltså att han skulle göra 20 mål.
Tror du inte? Om han startar 38 matcher?
Nej, det tror jag inte.
Nej, det tror jag.
Han har väl aldrig liksom visat sådana tendenser tidigare?
Va? Han har visat massa sådana tendenser. Han måste väl ha en målsnitt som ligger...
Han gjorde 15 mål på 34 framträdanden förra säsongen.
Ja, men hur många av dem var från start då?
25.
Ja, Ja. Då fem mål då på 13 startar till. Det är inte omöjligt.
Nej, det är inte omöjligt. Jag kanske var för hård mot dig. Men ja. Ja, det är liksom nej. Att han är så jävla långt därifrån nu.
Jo, jag vet. Men jag tycker, men jag tror att han... Alltså att han har ju det i sig. Jag tror att om han får liksom en... Om han får en... alltså med kontinuitet och så. Då tror jag ändå att han har i sig att göra, att vara liksom en bra nia. Men nu vill väl kanske inte Tuchel spela på det sättet. Och han, det har väl varit nej. Liksom... och där är ju Werner är ju en målsump av rang såklart. Men det finns ju kvalitet offensivt i det här laget.
Ja, men det kan ju fortfarande vara som Sterling. Att det bara är så här otroligt wasteful säsong så att säga.
Ja, exakt. Och nästa säsong så står Werner där på 35 mål. Och...
Ja, exakt.
Så skrattar Therese hela vägen till banken.
Ja, så tror du vi går på det där bettet en gång till. Som att de skulle få en slags omgörning. Nej, men jag kan också tycka att, så här att Kai Havertz kanske ska vara någon slags falsk nia-aktig figur. Har ju längden att kunna tävla om höjdbollar i box. Har definitivt spelintelligensen och det finns ju personer runt omkring honom som kan röra sig. Alltså Werner löper ju ofta rätt. Pulisic måste ha en växel till, tycker man. Och så finns det ju Ziyech och Mount också som, framförallt Mount är otrolig, men han ska vara lite längre ner i plan, tror jag. Men kanske mest intressant då, för vi kan väl lämna Arsenal därhen. Vi vet inte vad som för sig går där. Alltså det är för mycket kaos som det är. Martinelli är ju faktiskt en duktig spelare. De kanske kan nöja sig med honom. Men jag Manchester United Gabriel Martinelli.
Ja. Han är så född 2001. Ja. Det är så störigt att han är ja. Så bra. För jag tror att han kan bli...
Sätt honom som nia i vilket lag som helst, så gör han 40 mål. Lätt.
Ja, minst. Minst.
Nej, men det finns sparkapital bland de unga i Arsenal. Men det är ju fortfarande ett så jävla konstigt lagbygge. Man vet inte, är att heta någonting att ha? Jag har ingen jävla aning. Men United är ju faktiskt en intressant fråga. Vad de ska göra egentligen.
Ja, gå för Haaland. Vill de väl göra?
Ja, jo, det vill de väl. Men har de en rimlig möjlighet att göra det? Tror du? Jag är jävligt tveksam.
Jag är också väldigt tveksam. Jag tror inte det. Det känns... Nej, jag vet faktiskt inte vad de ska gå för. Det som finns där ute liksom. Det bästa köp var liksom Bruno Fernandes. Och det var ju inte så att... Det var ju inte en Haaland värvning liksom. Jag vet inte vad de ska gå för, om jag ska vara ärlig. Det finns väl säkert, men... Det är väl just nu, det är det som är så sjukt, att det enda det pratas om är Haaland och Kane typ. Och det känns som att, för Uniteds del så känns det som att båda de är out of bounds. Men får de någon av dem så skulle det ju vara, ja men såklart, otroligt bra. Men jag tror inte att de får någon av dem. Bortsett från det så har jag inte sett att det snackas så mycket.
Nej, inte jag heller. Inte jag heller, vilket förvånar mig, för att Martial tycker jag liksom, känslan är verkligen att han har fått sina chanser på något sätt. Det blir inte någonting. Rashford är inte heller liksom central. Eller ska inte vara, tycker jag i alla fall. Cavani är ju en duglig nödlösning, men det känns som att om United menar allvar med en titelutmaning nästa säsong, så är det ju antingen att Greenwood ska liksom få en utväxling som heter duga, eller att det faktiskt investeras tungt.
Ja. Ja.
United borde fan göra allt i sin makt för att ta Harry Kane. Bara här är 2 miljarder, Daniel Levy.
Ja, de har ju pengarna för det, så det är ju bara att göra. Alltså, egentligen.
Ja, alltså, och Harry Kane måste du ju kunna som engelsk lag liksom marketa, så att du snabbt får in mycket av de pengarna igen. Alltså, ja, han måste ju vara värd. Alltså, över ett 5-årskontrakt, hur mycket som helst.
Ja, alltså, det har varit så fruktansvärt mycket. Framförallt för ett lag som United som... Alltså, som man får ändå säga, det är ju jätte... Pogba och Bruno Fernandes och framförallt Rashford är ju jättestarka varumärkesdrivare och jättestarka. Men ingen av dem är ju tyvärr den där marquee-spelaren som tar över en hel kontinent. Men det skulle Harry Kane vara liksom. Om han gick dit så skulle ju det stå Kane på alla tröjor i Sydostasien. Det är ju... Så är det bestämt.
Oavsett vilket lag det är. Alltså de bara trycker 10K på allt.
Ja,
Ja, men det där är ändå någonstans drömmen att för att det skulle bli sånt här riktigt så här, rusta upp liksom krig i Premier League, att så här, City tar Haaland, Kane till United och så Mbappé till Liverpool, och så blir det ett sånt sinnessjukt trefrontskrig där. Men det kommer ju sluta med, som alla vet, Danny Ings till City, Scott Sinclair till Tottenham, och så är det vi får nöja oss med liksom, för att den här post-corona eller mitt i coronavärlden kommer inte acceptera den typen av övergångar. Så känner jag.
Ja.
Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvepet. Nyhetssvep. Det skrivs om något, snackas om. Discussions from Britain. Svep Nyhetes.
Nyhetssvep.
Nyhetssvepet.
Ja, nyhetssvep. Vi börjar med Jesse Lingard vägrar sluta vara bäst i världen på fotboll när West Ham slog Leicester. Imponerande, får man säga. Så var Lingard på nytt i blickfånget, och nu skriver ESPN:s Rob Dawson, jag tror han har varit på Manchester Evening News innan, han bevakar City United för ESPN i alla fall, att PSG, Real Madrid och Inter kollar på Lingard. Att Antonio Contes Frankenstein av gamla Premier League rejects, att de är sugna på Lingard, förvånar inte mig, men PSG och Real Madrid inte på riktigt riktigt, va?
Nej, inte till deras A-lag i alla fall. Alltså,
är det en sån här Eromarkanen till, vad heter det, Real Castilla? Ja, eller någonting sånt där.
Nej, men det är, jag tror att de är intresserade av att ha honom till så här, sina, de som jobbar vaktmästarnas korplag behöver ha en liten så här marquee signing. Så ja. Nej.
Fast å andra sidan, alltså PSG är ju alltså, det är så, Real Madrid har ju kvar den här killen Lucas Vázquez, som jag typ aldrig tror har varit bra.
Nej.
Inte för att Lingard är bättre, men den typen av spelare finns ändå i Real Madrid. Och när man tittar på PSGs, alltså, offensiva fyra mot Strasbourg, granted, det är en match de liksom vinner så här, i ligan, då har du alltså en offensiv fyra med Moise Kean längst fram. Från vänster, Kylian Mbappé, ja, absolut bäst i världen. Men Rafinha som noppade sig till pass, alltså Thiagos lillebror, va? Som inte är jättebra. Och Pablo Sarabia. Vad har du på Pablo Sarabia?
Ja, Sevilla, va?
Mm, innan dess Getafe. Gjorde en riktigt bra säsong 18-19 i Sevilla, 12 mål. Men annars, ja, förra säsongen 13 matcher för start, PSG 4 mål. 10 matcher för start, ena 6 mål, totalt 23. Alltså, alltså 28 år, är Lingard sämre? Jag vet inte fan, alltså. Helt plötsligt, när jag börjar läsa den här nyheten känner jag så här, inte en chans, allting är påhittat. Sen så ser man de här makalösa pisslagen PSG och Real Madrid har blivit, och så bara blir man så här, nej, det är, varför inte? Varför inte?
Por qué no?
Helt otroligt. Ja, por qué no? Kevin De Bruyne, vi har redan pratat om hans nya kontrakt. Det speciella var att han förhandlade helt utan agent, och Pontus var med.
Men det är första gången en spelare har använt sig av ett analysföretag för att förhandla. Och det är alltså många spelare som tar hjälp av dem för att bli bättre och så vidare. Till exempel James Maddison och Jack Grealish har gjort det. Och nu har alltså Kevin De Bruyne anlitat de här heter de Analyst FC eller något sånt där fotbollsanalysföretag, för att liksom peka ut allting. Ja, det är ju verkligen, det är så fruktansvärt dåligt namn. Men det är ju typ som att, ja, det säger sig själv varför det är dåligt. Men han använder dem i alla fall för att på något sätt peka ut för Citys ledning så här viktiga är jag för City. Och han lyckades då öka sitt, alltså värdet på kontraktet jättemycket. Och nu är han då, ja men, antingen bäst betald i ligan eller näst bäst betald. Men in the region of De Gea monster contract, enligt The Athletic. Men det är ju superintressant verkligen att man... Och konstigt, har de inte använt sig av det här förut? Superdumt.
Ja, men det är ju... Det är ju genialt i all sin enkelhet att bara så här kunna visa upp för klubbledningen att så här, ja, men exakt så viktig är jag. Alltså, om det inte passar så tar jag mina känslor någon annanstans. Det är så svårt för klubbledningen när man har det svart på vitt och säga så här att nej, det inte för oss, eller?
Mm. Verkligen. Så det är, och där har man ju också så sluppit betala massa agentkostnader och istället anlitat det här företaget då, som med all säkerhet har varit mycket billigare än att betala 400 miljarder kronor till Vino Raiola. Det är ju smart, men det är också jättekonstigt att man inte gjort det här förut. Det måste ju vara en väldigt, alltså det gör ju vi på Expressen. Kolla. Ja, vi kollar expected goals när vi ser vilka poddar vi ska satsa på.
Exakt. Ja, nej, det är bara att ta en sida ur Expressens lärobok Premier League-spelare. Ja, alltså det är så tråkigt nu för att det känns som att varje vecka så är det så här. Spelare X har blivit utsatt för rasism efter matchen mot X på plattform X. Det är nästan alltid svarta spelare och så är det på Instagram. Det har hänt så många gånger nu att man tappat räkningen. Det är ju liksom en sjukdom i samhällskroppen på något sätt att folk tycker att det är kosher att uttrycka sig så här. Jag har faktiskt aldrig förstått poängen. Mår man bättre om man går in på någons Instagram och pissar på den om den har varit dålig? Jag kan inte förstå den grejen. Alltså vad man får ut av det.
Nej, jag vet att du inte förstår det och att du gnäller på mig varje gång jag smsar dig när du är dum i huvudet. Men ja, det känns jättebra för mig att få göra det.
Ja, nej, men då får jag ge det. Du ger mig större förståelse för rasister, Pontus. Är det ett fint betyg till dig?
Det var.
Vi kan lämna. Men nu har liksom Premier League-klubbarna eller de engelska klubbarna tagit ett steg vidare att försöka att få stopp på det här otyget. Och Swansea protesterade nyligen då genom att stänga av sina sociala mediekanaler en hel vecka. Vi såg att Jordan Henderson lånade ut sitt, om det var Twitter och eller Instagram-konto.
Twitter i alla fall. Till, kanske Insta också kanske.
Ja. Ja, vad var det för förening eller företag eller organisation?
Nej, men det var ju det var väl anti-mobbing. Tror jag. Jag är inte helt insatt om jag ska välja. Men det är ju, alltså det måste hända någonting. Så det är ju, det måste verkligen det. Det är så, man blir så fruktansvärt trött på det.
Ja.
Men
tror du att det här kommer att liksom få, tror du att det här kommer få någon typ av effekt? Jag tänker kanske just att liksom att Swansea, som är först utom att lämna det helt, att bojkotta helt användandet av det. Alltså nu är Swansea liksom inte den största maktfaktorn, men skulle Liverpool, Manchester United, de här follow suit, om liksom den typen av trafik som de genererar inte genereras, tror du att liksom Instagram skulle börja lyssna då? För det är min känsla att det måste in något slags ekonomisk aspekt av det. Det klickar nog in.
Ja, men absolut. Men det tror jag verkligen att det krävs att de försöker hålla plattformarna ansvariga. För att du kommer aldrig, alltså att man börjar säga ifrån, det kommer aldrig funka. Så då lägger ansvaret på individen och individen kommer aldrig, alltså du kommer aldrig få de där 5 miljoner idioterna att sluta. För de är så jävla många. Och de är anonyma så de tar inte till sig för de vet att du inte vem jag är. Jag gör vad jag vill liksom bakom det här. Och då, så det krävs att man liksom, ja men de ska inte få möjlighet att göra den grejen. Så det måste ju vara, sen tror jag inte att det kommer spela någon roll om Liverpool och Manchester United gör den insatsen mot Instagram liksom. Utan jag tror det krävs att, ja men att det är EUs datalagar liksom som gör det. Och det, men ja, jag tror att det är väldigt bra att de gör det, för till slut så kommer någon behöva lyssna. Och det bästa av allt vore ju verkligen att ja, men det bojkottar vi helt. Vi lämnar era plattformar. Och så är det med den saken.
Mm. Kick and Rush försökte ju med det för 2 veckor sedan när vi inte kom ett avsnitt den veckan. Vi kanske inte var tillräckligt tydliga att det var en protest mot allt vidrigt i världen. Så att vi får vara tydliga med det. Nästa gång vi bojkottar inspelning så gör vi det för allting dåligt. Alltså vi gör det mot allting dåligt. Du förstår det, menar. Vi gör det inte för allting dåligt. Att vi, så här, vi bojkottar för att det för, allt hat motarbetas för mycket av, den, av etablissemanget. Så kan vi inte ha det. Låt hatet flöda fritt. Det är inte det vi vill åt.
Nej, vi vill inte att det ska bli fler krig. Det är... Men jag förstår att man kan tolka det så.
Någonting vi inte heller vill är att det ska vara så här dåligt internet nästa gång vi spelar in. Jag hoppas inte det märks för mycket, men det är så här 98 sekunders fördröjning mellan att jag och Pontus säger någonting och den andra hörde. Så att nu orkar vi helt enkelt inte längre. Vi stänger ner. Tack till er som orkat lyssna. Grattis Kim som behöver klippa. Vi är tillbaka, ska vi säga, när vi är tillbaka. När den allsvenska säsongen är över, det är väl någon gång här.
Nästa vecka tror jag.
På återhörande. Hej då!
Hej då!